Pratar ju väldigt lite i den här podden om mina katter.
Nå, nu tycker jag vi har haft tillräckligt info om dem. Men är det...
Nej, men sådär överlag, alltså att de finns ju med varje dag. Alltså Steven och Svartbert. Och de är ju innekatter för tillfället, vilket är en ny sak för mig. Jag har ju aldrig haft innekatter tidigare. Och jag tror ju att innekatter tenderar vara lite mer crazy än katter som får gå ut också. Och framförallt när det blir, jag menar, de har ju olika intelligensnivåer också. Steven är ju väldigt smart, så han hittar ofta på hus och sådär. Alltså att vi kan inte ha vattenskålen, måste vi ha i duschen, för att han är alltid och klottar i vattnet. Så vi kan inte ha liksom vattenskålen i köket till exempel.
Några frågor. Så här rent, alltså vetenskapet, eller vad ska man säga, alltså är det som klassat som djurplågeri att ha innekatter? De är ju inte gjorda för att, så att säga, tvingas vara på en liten yta. De har ju revir och så.
Ja, det klassas inte som djurplågeri. Vi plågar inte våra katter. De har det väldigt, väldigt bra. Orsaken varför de är innekatter just nu är ju för att vi bor ju tillfälligt. Vi visste ju att när vi skaffar Steven och Svartbert, att vi kommer sen att flytta till deras forever home, och där ska de få vara ute, där ska de få starta sina revir. Men vi vill inte att de startar sina revir där vi bor nu, för att om vi sen flyttar så kommer de att fara tillbaks till sina revir. Så det blir lite tokigt.
Just det, ja. De kan ju resa till och med, alltså väldigt långa sträckor. Jag vet att min brors katt, när de flyttade från Jakobstad till Nykarleby, så försvann katten. Och så hade han gått tillbaks till Jakobstad.
Ja.
Och det hittade dit då själv, typ. Men en annan fråga som aktualiserades var ju det här att vad grannarna säger om er då. De här Helsingforsborna som kom hit och pratar fint och som har innekatt.
Ja.
De släpper inte ut dömna.
Har bara trevliga grannar.
Det är väl för fint, det är väl rädd att möbler ska få färda och rapa. De Helsingforsmattorna klarar inte av klöna som är skito.
Som att möblerna inte ska bli mera skadade av att ha innekatter än att ha utekatter också. Men lite på tal om det där, så hade vi en incident häromdagen. Jag satt framför datorn. Steven kom in och jamade konstigt och tittade på mig. Så där att jag märkte att nu är det någonting. Det här är inte liksom, nu är han inte bara hungrig. Han är annars konstant hungrig, men att nu var det inte. Men jag ignorerar honom, för jag tänker att nej, men han får nu bara hålla på med någonting. Alltså han har väl någon leksak borta eller någonting. Att inte nu. Jag jobbar, Steven. Och så fortsatte jag. Och så efter en stund så kom han tillbaks, tittade på mig, jama. Och så gjorde han så där som Lassie gjorde. Alltså att han går lite, tittar bakåt, jamar och är så där, knycker lite med huvudet, att följa efter mig. Och så gick han lite och så stannade han. Och då var jag så där att okej, okay. Om han nu på riktigt menar att jag ska komma, så är det liksom sinnes, för att han visar det så otroligt tydligt. Och sen då stiger jag upp och följer honom. Och då hör jag ett kattskrik utifrån. Och det är så där okej. Okay. Alltså nu händer det någonting. Och så ser jag vart Steven går. Och så går han till tamburen där ytterdörren är öppen.
Jaha.
Och jag tänker att det är någon katt som skriker där ut. Jag drar snabbt på mig skorna, springer ut. Och så sitter Svartbert uppe i grannens garagefönster.
Ja.
Och skriker.
Är det här första gången någonsin han är utomhus nu då?
Ja. Ja, han är ju inte, alltså han har inte sett snö tidigare. Han har, det är ju liksom mörkt och han har inte varit ut. Och så blir det
är det naturen som har liksom väckt honom nu då, och det är det han skriker åt?
Ja, jag vet inte. Eller så var det någon grannkatt där som attackerade honom, och han flydde då upp till det där fönstret. Det är lite oklart. Men den här känslan när man har liksom en innekatt som har rymt, och man ser honom och han är på ett ställe, och jag är sådär att jag har en chans nu att gå fram och fånga den här katten. Och om jag misslyckas så kanske han blir så rädd så att han liksom springer ännu längre bort. Och det är mörkt, och jag skulle verkligen inte vilja börja hitta en katt här.
Hur har ytterdörren öppnats under
det
också?
Det är väldigt, alltså antingen så hade jag på något sätt lämnat så att den inte hade varit helt fast, eller sen så hade någon av dem alltså hoppat på handtaget. Vilket de kan göra ibland. Men i alla fall så jag går fram till honom, lyckas fånga honom. Han är kärrad men ändå helt lugn. Jag går mot dörren, ska försöka få in honom. Han får full panik när han liksom ser trappan. Klöser mig, sparkar, hoppar ur min famn. Springer rakt in i dörren. Alltså för att det är ett litet så här fönster vid dörren. Han försöker springa igenom det så att han liksom rammar fönstret.
Ja.
Sen öppnar jag dörren och så springer han in. Alltså att han hade väldigt, väldigt bråttom att komma hem igen. Så det slutar ju lyckligt. Men det som ju är så intressant här är ju att jag har ingen aning om hur länge den här dörren var uppe. Och det kan hända att Steven också hade varit ut. Och att när han börjar märka att nu håller det här på och skiter sig för Svartbert, han är uppe i garagefönstret, så kom Steven in och sa åt mig att hej, du måste komma och ta in den här idioten.
Ja.
För det var alltså helt tydligt, alltså att han kom supertydligt och signalerade åt mig, nu behöver vi hjälp, det sket sig det vi höll på med, kom omedelbart.
Men jag skulle ju som tro att han skulle ha fått kontakt med sitt rovdjurs inre. Alltså genast. Och liksom att, alltså är det som att, som en uppenbarelse, inse att han har levt sitt liv i fångenskap.
Ja.
Och att det var det som var liksom skriket, men att de sen ändå så villigt då vill in tillbaks.
Men tänk någon som har varit inne i hela sitt liv och så kommer man ut för första gången. Det är svart, det är snö som man aldrig har sett förut, det är en massa nya dofter, det är en massa nya ljud, och det kan vara arga främmande katter som skriker på en.
Ja, det är sant.
Och sen så här på tal om rovdjurs inre och instinkter och sådär, så att Svartbert är ju liksom, jag tror ju på riktigt att han har någon form av utmaningar i hovo. Alltså för att han är inte som en vanlig katt, utan att han är betydligt simplare nog. Det blir så tydligt för att Steven är så jätteintelligent. Men att Svartbert, varje gång man ger honom mat så blir han överraskad av att han får mat. Och att han är så där att, jaha, var vill du ha mig? Var ska jag vara för att få den här maten som jag får för första gången? Och så sätter man det, att vi sätter det alltid på samma ställe, Svartbert. Det är här i köket som du får mat. Och han är så här, jaha, ska jag, här har jag aldrig varit tidigare. Medan Steven liksom sitter alltid på millimeterposition och vet exakt hur alla rutiner funkar. Men för Svartbert är det varje dag en ny dag i hans liv som han aldrig har sett och varit med om tidigare.
Ja, välsignelse förstås att vara simpel i huvud på det där sättet. Speciellt om man är då en innekatt som inte får så mycket kanske intryck och utlopp för sina naturliga instinkter.
Men tänk om man skulle vara, jag försöker tänka att hur skulle det här liksom, att om det skulle kunna appliceras på dig och mig. Alltså att det är ungefär som att någon skulle, alltså som att en trollkar skulle komma och öppna en portal och säga sådär att hej, att här finns en portal till en annan dimension, och så ska man gå dit, och så är det liksom en helt annan värld, man känner inte igen någonting, det är liksom det är obeskrivligt, alltså som att komma in i någon sån här Matrix-miljö, och så har man då sin vän med sig som direkt hamnar i livsfara, Och så reagerar man då att man far tillbaks genom portalen till den här trygga och ber efter hjälp.
Nej, det måste ju vara en portal till en annan dimension. Nu var det ju redan när man ska första dagen i skolan, första dagen i högstadiet, när man ska på disco första gången, är det när man hamnar in i ett sammanhang och i en miljö där man inte riktigt vet reglerna och inte vet vem man själv är, och man upplever att allting är lite hotfullt. Så då står man ju där då med sin ångest. Och ofta är det ju att man tar som det är lite i taget, att man först bara tittar ut och så går man hem igen och hämtar mod hos det som är tryggt. Och sen så vågar man sig längre och längre ut i livet.
Men tänk hur viktigt det är då att ha en kompis som kan komma efter hjälp vid behov. Boen burmo bulto sar botning som tala sit så popna popkum så vi popnudena popkum så vi lys på tätt och kaj. Det händer en annan sak också här utomhus som också har att göra med ett garage, eller egentligen ett biltak, som också handlar om någon som hamnar i knipa och någon annan som kommer och rädda dagen.
Jag älskar de här historierna om när det händer någonting i ditt liv och när det händer någonting i Purmo. Och det som det är att det var en katt där ut som mjaua.
Ja, men det här är mitt liv just nu. Det är när man har en liten baby och man bygger hus. Så det är de här det här som inte var dag. Så det är det som blir spännande. Men det som hände nu var alltså nästan mer skrämmande nog. Lo var ute och lekte med grannflickorna. Och jag hörde att de hade väldigt kul. Det skrekte så härjade. Så det har kommit ganska mycket snö här i Österbotten. Så att det var liksom den här urladdningen som barn får när det är så där att holy shit, det är snö! Och det är liksom
starka minnen.
Det tar över allt annat, att det spelar ingen roll vad man har planerat. Att det kan vara så där att idag ska vi ha superjul och det kommer 5 tomtar och sen har vi födelsedagskalas efteråt. Så det är okej. Okay. Det som kommer att hända är att jag kommer att få ut och leka i snön för att det har kommit snö. Och det var det som hände, alltså att det var mycket lek i snön. Men sen efter en stund så hörde jag, jag satt igen framför datorn och jobbade. Och så hörde jag knack på dörren. Och jag ignorerade för att ibland när de leker så brukar de, ibland så kan de liksom knacka på skoj och sådär. Jag tänkte att ja, men det är nu någon sån här lek. Men så hörde jag att dörren öppnades och ett barn som sa hej. Så gick jag dit och så var det grannflickan som sa att hej, du måste komma fort. Lo behöver hjälp.
Jaha. Då boltade det till i hjärtat.
Ja, alltså då är det nog liksom, det var speciellt. Och sen hörde jag bakom henne, så hörde jag alltså hon lo, alltså skrek i full panik. Alltså skrek som så där som jag kan tänka mig att någon skriker när någon lem har lossnat. Alltså att det var liksom, det var faktiskt det första jag tänkte. Att nu har han liksom skurrit av sig benet eller någonting.
Men herregud.
Och drog snabbt på med kläderna, springer ut. Och Lo ligger och har fastnat under biltaket. Alltså biltaket har, det finns som en liten så här, vad ska man kalla det? Alltså som en liten glugg mellan marken och där liksom biltaket börjar, som är kanske nu så här 30 centimeter, något sånt. Och i den gluggen, alltså så ligger Lo så där, alltså på mitten, alltså så att halv från överkroppen sticker ut åt ena hållet och benen åt andra hållet, och han har fastnat och kommer inte loss och skriker, alltså full panik. Och jag får dit och börjar tänka, alltså börjar direkt säga att okej, jag måste ha en kofot, jag måste ha en såg, hur ska jag få liksom, ska jag liksom såga sönder biltaket för att få loss honom? Och det har just satts asfalt under det biltaket så man kan inte liksom gräva ut honom heller. hur har han fastnat? För alltså det såg ut som att han är liksom, han kunde inte vara framåt, han kunde inte vara bakåt. Att det såg ut som att han liksom har ont, alltså som att biltaket lutar på honom. Så såg det ut. Och så skrek han också. Och jag far dit och jag börjar dra i honom. Han sitter som en sten. Han kommer inte loss och han skriker att han behöver hjälp och att han kommer inte loss. Full panik. Jag får panik. Jag är bara sådär att okej, vi måste ju liksom, ska jag dra från fötterna, ska jag dra från hovet? Jag vet ju inte hur han har kommit dit. Sen inser jag att eftersom det har kommit snö så han har på sig sin nya vinterjacka som är ganska tjock och ganska stor och har en sån här stor huva. Och så märker jag plötsligt att orsaken varför han sitter fast är alltså för att huvan har fastnat där i biltaket. Så att genom att jag lyckas liksom pressa ner hans jacka och den där huvan och då kommer han loss.
Ja.
Och så säger han att han såg nog att det var ganska smått det där hålet, men att han tänkte att han ville ändå krypa där under. Och han hade inte ont. Han hade inte, det var inte liksom, det var bara att han blev jätte rädd. Alltså han hade panik, han hade fastnat. Och samtidigt var det ju så bra. Alltså jag blev ju så jätteglad över liksom grannflickan som kunde komma liksom direkt av beslutet att hej, nu behöver vi ha en vuxen. Och hon for direkt och liksom knackade på och bad mig att komma. Att det var liksom precis så man ska göra som barn om något sånt här händer. Så att det var liksom jättefint att han hade en vän som kunde hjälpa honom i en sån där situation.
Men alltså, skrek han av rädsla eller av skam?
Alltså, blandat säkert, alltså panik. Alltså en sån här, liksom att nu kommer jag inte loss. Jag kommer att vara fast här för evigt.
Jag har säkert berättat i podden om när jag föll ner i en sån här bassäng med koskit. Mm. Och det var ju nära att jag alltså drunknade dit och skulle säkert ha aldrig blivit hittad där heller, för att vem går nu sen och letar i koskitbassängen när pojken är borta.
Mm.
Men jag skrek ju till sist efter hjälp. Mm. Men det tog ju alltså länge innan jag gjorde det, för att det var ju så pinsamt det jag var med om, och att jag ville inte att någon skulle se det.
Ja.
Så att jag var som ungefär att, ja, men hellre nu då så dör jag här och som försvinner ner, än att jag då börjar skrika och avslöjar vad som har hänt.
Mm.
Det är ju komplext det där när man, ja, är, när man är liten.
Det är verkligen.
Nu låter det ju inte som att här var någon livsfara här riktigt.
Nej, det var ju, alltså, det var ju inte livsfara. Men jag tror ju att den där känslan var ju äkta. Alltså det kändes, för honom så kändes det ju som att det var livsfara. Det var första gången som han har riktigt ordentligt fastnat någonstans. Och då blir det ju nog liksom en panik när man inser att nej men shit, nu, jag kommer inte loss från det här.
Ja, det är ju inte ofta heller man som vuxen upplever den där känslan längre. Och, men att någon gång så är det ju, alltså, jag minns också när jag och Nico skulle bära ut en sån här köksbänk gjord av sten.
Mm.
Och vi tänkte att men vi bär ut den här nu då till bilen och så skulle vi köra det då till någon sorts återvinningsstation. Och vi var ju två vuxna män och det var så jävla tungt. Mm. Det var så här att man som halvvägs inser att nej, alltså det här går faktiskt inte. Det här är omöjligt, vi måste ha hjälp.
Mm.
Men hur svårt det är att acceptera den saken.
Ja.
Att nu räcker inte min kapacitet till.
Nej, för att det känns ju också på något sätt som att det är omöjligt att någonting sånt kan hända. För man har ju redan bestämt sig, nu gör vi det här. Och då finns det inte riktigt någon återvändo från en sån sak.
Men det låter ju dynamiskt och händelserikt där i Pormo. Ja. De jauar katter och så har liksom en pojke fastnat med jackan en stund och så här.
Ja, alltså man tänker ju bara vad kommer att hända imorgon liksom.
Springer någon hare över vägen eller något? Jag tänker mycket på det här nu när jag själv är förälder. Nu har vi ju ett så litet barn ännu. Kajus är 3 månader. Så att han klättrar ju inte in i trånga utrymmen och fastnar ännu. Men ibland till exempel när han är så här otröstlig. Att han av någon orsak så gråter han, och så försöker man allt som man normalt försöker, men han vill som inte riktigt lugna ner sig. Och då kan jag som, är du le åt honom, att jag som skrattar ungefär, att men haha, att inte är det så där farligt ungefär. Och nu är han ju för liten för att förstå det här. Men jag minns när jag var barn, när man var så där arg ibland och så där ledsen, så att när föräldrarna gjorde så att de typ skrattade eller som log och som lite, de försökte ju alltså muntra upp en på något sätt eller få en att som komma ur det här hang-upen man hade. Men som barn så blev jag bara arg på dem och liksom ännu mer att vad håller ni på med?
Mm.
Och det här försöker jag minnas nu. Eller jag som slås av det då när jag där ler och håller på till en otröstlig kajus. Att vänta nu, så där ska jag inte göra. För det där kändes inte bra.
Mm.
Så jag tänker, har du som motsvarande nu att du kan använda minnen från när du är barn och fastnar någonstans eller har någon sorts traumatisk upplevelse som Lou kanske hade där nu då, att kan du använda minnen av hur det kändes för att justera din reaktion?
Definitivt, alltså, och just det där som du tog upp som ett exempel, så det är ju ett jättevanligt sätt, alltså hur många tenderar att reagera också sådär, att många är ju att man på något sätt slätar över det eller förminskar det, eller det blir en så jobbig situation så att man börjar skratta, och du har ju helt rätt att det är ju inte bra att göra det. Det var nog många gånger när jag var liten, alltså som att det var väldigt så här, kom igen nu, alltså det är farligt, var det väl inte, och sånt, och det var någonting som jag hade också jättesvårt med. Så jag har försökt vara jättetydlig med att liksom gå helt in i att det som upplevdes var äkta, att även om ingen var i livsfara så kändes det jättehemskt, och att man hela tiden försöker gå med i det. Jag minns att det första som jag sa åt Lou var att oj nej, att du måste ha varit jätterädd, och han svarade att jo, han var jätterädd. Och jag tror att det är som man måste göra det, alltså att man på något sätt försöker förstå hur det känns och bekräfta det, att oj, det kändes så här och så här och så här. Jo, det kändes så här och så här och så här. Och jag tycker synd om dig, vad tur att det ordnar sig. Istället för att vara, men du var ju inte ens, det var ju bara Jack och din som satt fast.
Ja, det där att inte var det nu så farligt, som ja, jag tror att var standardsvaret.
Det var liksom våra föräldrars standardsvar, alltså den generationen föräldrar, så känns som att det var svaret till allt.
Och klart att man måste ju som barn lära sig någon mått av resiliens och liksom måtta också, att man kan ju inte bli hur nedslagen som helst över minsta motgång och så vidare. Men jag vet inte vad som då är rätt ålder att börja på något sätt undervisa en sån approach.
Nej, jag tror det är svårt att sätta det på en ålder. Jag tror att man måste på något sätt tänka erfarenheter. I Los fall så det var första gången som han fastnade riktigt ordentligt och inte kom loss själv. Och nu har han varit med om en gång då han fick hjälp och det löste sig. Så att nästa gång han är och klättrar under biltaket och fastnar, så då kanske han inte får lika mycket panik, för att han vet att nej, men det ordnade ju sig förra gången. Det kommer nog att ordna sig nu också. Det är väl det där svåra som, alltså för att när man är ett barn så då gör man såna där saker. Alltså det är ju barn som fastnar i hål, eller om man är en väldigt så här mentalt svagsinnad katt, så då gör man också konstiga saker. Men att man får ju inte liksom bli frustrerad som vuxen i en sån situation, för att en av mina reaktioner också när jag såg honom ligga där, så var ju att jag blev jättefrustrerad och nästan arg. Nej, men att varför har du farit dit liksom, att du måste ju fatta att du kan inte, du fastnar ju, och att om jag skulle ha kommit dit med den energin och den känslan och liksom skällt ut honom för att han har försatt sig i den här situationen och skapa den jobbigheten för mig, att nu måste jag lösa det här, och just så som jag började tänka, att ska jag hämta en kofot eller en såg eller vad ska jag göra? Så det skulle vara jättetokigt. Och hur många gånger man som förälder kommer att vara med om sådana där situationer där man måste liksom tygla den där första impulsen, att nej, men varför har du nu igen gjort det här? när man måste vara väldigt så här förstående och på något sätt först lösa dem ur den där krisen och sen efteråt kan man diskutera de där känslorna. Och det där är svårt.
Mm. Och man hade en ny jacka dessutom som han släpar längs asfalten.
Exakt, exakt.
Den andra frågan som växer är ju hur ni ska hantera nu då om ni har en sån här hyperintelligent katt som har förmågan att förstå komplexa situationer som kan komma och ge er instruktioner så tydligt att ni följer dem. Om katten plötsligt blir, jag vet inte, ond av, eller tröttnar på er, så har han ju möjlighet att lura hela familjen, ja, i en fälla.
Alltså det var,
bara, kom hit, få in hit i er.
Han pekar med klon. Men jag tror också att du har helt rätt, alltså att det är ju också när han är innekatt att han blir ju uttråkad. Alltså att om han börjar utnyttja det där att han liksom, han ska, det kan ju hända att det var han som öppnade dörren och liksom släppte ut Svartbert och ville bara se vad som skulle hända. Men sen när det höll på att kita sig då, så då måste han komma efter hjälp. Men att han, det kan ju hända att det var han som helt liksom skapade den där situationen. I och för sig så är jag inte så orolig, för att även om han är någon form av så här liksom supervillain katt, så han skulle inte liksom, hans planer skulle alltid gå i stöpet, för att man kan bara fråga, vill du ha mat? och det vill han, så då ger man honom mat och så glömmer han bort vad han höll på med. Jag hade lite tråkigt, så jag riggade en liten bomb i Janikas bil som gör att om hon kör mindre än 30 så spränger det, och kör hon snabbare än 30 så spränger det också. Och du har 5 minuter på dig att ta dig till... Skulle du vilja ha tonfisk? Jo, det vill jag.